igår gick USAs president Donald Trump till ny hård attack mot en federal domstol. Kan domstolarna stå i vägen för den politiska makten även i Sverige? Och vad betyder det för domstolarnas självständighet? Titta på veckans juridik. Det så kallade etablissemanget är under hård attack i världen. Dit hör politiker, medier och nu senast domstolarna. Hur ser det ut i Sverige? Hur stabil är den svenska rättsstaten egentligen? Det är temat för veckans juridik idag. Jag hälsar panelen välkommen hit. Det är Fredrik Wersäll, du är president vid Svea hovrätt. Det är Morgan Johansson, du är justitieminister. Anna Skarhed, justitiekansler. Och Andreas Norlén, du är ordförande för konstitutionsutskottet. Och i det här sammanhanget ska man också nämna att du är juris doktor i botten. Va? Ni är välkomna. Fredrik Wersäll, vi börjar med edsvurne domaren. Hur ser det ut i svenska domstolar? Och lite på sikt, kan man se något hot emot självständigheten för svenska domare och domstolar? Berätta.
Det tror jag inte man kan göra i dagsläget, men... Utan jag tror att vi kan säga att vi har, i alla fall om man ser till vår omvärld, en osedvanligt stabil rättsstat. Men situationen i omvärlden är ju väldigt oroande. Vi behöver inte gå längre än till Polen och till Ungern. Där det förefaller som man håller på att delvis montera ner rättsstaten. Och detta är ju djupt oroande. Stora länder i Europas mitt.
Hur tar det sig uttryck i nedmonteringen av rättsstaten?
Ja, det tar sig uttryck genom att man har avskedat domare, man har förtidspensionerat ordförande i Högsta domstolen. I Polen så har man bytt ut domarna i författningsdomstolen mot regeringsvänliga domare. Man har gett sig på domstolsstyrelsen, den så kallade Judicial Council, för att se till att det finns regeringsvänliga personer i denna. Så att man undergräver domstolarnas oberoende för att på det sättet ta politisk kontroll över rättsväsendet. Och detta är ju fundamentalt i en rättsstat att domstolarna har ett oberoende.
Morgan Johansson.
Ja, det finns en sån tendens på vissa håll. Jag var ju själv i Ungern för bara några veckor sedan och satt både med den ungerska migrationsministern som vi har särskilda ärenden att förhandla om. Men sen också med den ungerska justitieministern. Och den här, det som Fredrik beskriver om förtidspensionering av ordförande i Högsta domstolen, det hade man ju gjort för några år sedan. Och då också agerat på ett sådant sätt som undergräver så att säga, domstolens oberoende. Men man har egentligen, men det är inte bara domstolarna här vi talar om, utan kanske i ännu större utsträckning så kommer det direkta styret man har över vissa myndigheter till uttryck. En sak som beskrevs för mig är ju hur man har tagit kontroll över hela åklagarväsendet på ett sätt som vi aldrig någonsin skulle kunna göra i Sverige. Och det är också oerhört oroande, för det är klart att om regeringen får ett direkt inflytande över vilka åtal som väcks och vilka åtal som inte väcks, det är klart att då får du mycket, mycket påtaglig effekt på hela rättsstaten.
Anna Skarhed, du har som justitiekansler ett av dina huvuduppdrag att se till så att rättsstaten fungerar och rättssäkerhetsfrågor är närvarande i både diskussionen och framförallt upprätthålls. Berätta, hur ser du på den här situationen?
Jag delar den uppfattning som ni två säger att vi har inte något hot i Sverige idag, men vi ser naturligtvis med oro på det som händer i Europa, och frågan är ju då om det finns någonting vi kan göra här för att ytterligare stärka vår rättsstat. Samtidigt så tycker jag att det finns det här med att vi ju lever i en demokrati och att det är de demokratiskt valda politikerna som är de som stiftar lagar. Här har vi ju någonting som liksom kolliderar, och frågan hur man ska kunna hantera det. Och frågan är då kanske att se på de exempel vi nu ser. Vad skulle man ha kunnat göra, eller vad är det för institutioner som fallerar i de länder där det finns möjlighet att till exempel påverka åklagarväsendet eller att avskeda domare på ett sätt som vi bedömer som icke en rättsstat.
Vilka skyddsmekanismer har vi i Sverige? Konstitutionsutskottet har här den yttersta kontrollen, i vart fall konstitutionellt, i de här frågorna.
Nej, men vi har ju, som Fredrik Wersäll säger, en stark rättsstat i Sverige. Det är ingen tvekan om den saken. Vi har i grunden oberoende domstolar. Vi har oberoende domare som agerar inom ramen för systemet. Vi har självständiga myndigheter i form av polis och åklagare som också agerar inom rättsväsendets ram. Så att det är klart att det finns ett antal institutionella skydd. Till det kommer förstås också att domstolarnas ställning stärktes genom den senaste förändringen av regeringsformen som trädde i kraft 2011 med borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet som gav utökade möjligheter till lagprövning. Att domstolarna fick sitt eget kapitel för att markera att domstolar trots allt är någonting väsentligt annat än förvaltningsmyndigheter. Och så att visst, över tid skulle jag säga att självständigheten och oberoendet har stärkts i Sverige vad gäller domstolarna.
Vi kanske ska säga till tittarna också att det så kallade uppenbarhetsrekvisitet var någonting som tidigare fanns i regeringsformen och som då begränsade möjligheter för domstolarna att pröva lagar utifrån att det kunde endast ske om det var uppenbart att lagen stred mot till exempel grundlag. Då. Så att Fredrik Wersäll, jag är tillbaka på dig. Känner du ändå inför framtiden att vi i Sverige då, trots de här grannländernas situation kan känna en tillförsikt? Eller tror du att inhemska politiska krafter trots allt i smyg eller stegvis kan förändra den här situationen? Berätta.
Jag tror att man måste se det så att ska man göra en förändring i det här avseendet, alltså stärka, det visar ju inte minst de senaste ändringarna i regeringsformen, ska man göra förändringar i det här avseendet så måste man göra det i tider av politisk stabilitet. Men om det uppstår en politisk situation där det här oberoende sätts i fara, då är det för sent. Alltså, då kan man inte driva igenom någonting eftersom detta måste drivas igenom av demokratiska krafter. Detta är ju ytterst ett demokratiskt beslut. Och låt mig säga det att jag tycker ibland att det finns en missuppfattning när det gäller vikten av domstolarnas oberoende. Och man ser detta som någon slags maktkamp. Man kan ju få intryck av det när man läser tidningar om USA och så, vad som hände där senast igår. Att det är någon slags maktkamp mellan domstolar och regeringsmakten och riksdagen. Detta tycker jag är en fundamental missuppfattning. Domstolarna bygger sin legitimitet på att man tillämpar lagstiftning som har skapats av andra än domstolarna själva. Och vad domstolarna gör, det är ju att upprätthålla de normer som de demokratiska institutionerna har skapat. Och upprätthålla alltså till exempel regeringsformens bestämmelser. Regeringsformen är ju beslutad av riksdagen. Så det är ju det som är själva maktdelningen, så att säga. Att det finns en kontroll från domstolsväsendet att inte tillfälliga opinioner kan sätta sig över de grundläggande normerna i samhället. Det här tycker man ofta missuppfattar, att domstolarnas makt på något sätt skulle inskränka på folkstyret. Så är det inte alls enligt min uppfattning, utan tvärtom. Tvärtom är ju domstolarnas normkontroll till för att skydda de demokratiska grundvalarna.
Det här låter väldigt självklart för folk som är rättsstatligt intresserade, Morgan Johansson. Mm. När det gäller då president Donald Trump till exempel, så sent som igår så var han öppet kritisk mot och kanske till och med hånad, om man får använda det uttrycket, en federal domare i Hawaii. Det här är USA. Mm. Det är en västlig demokrati. Vi pratar Polen, Ungern och länder inom EU, inom Europa. Varför skulle Sverige vara förskonade från det här?
Nej, det är klart att det finns en risk här också. Men då är det ju så att de normer som Fredrik Wersäll talar om och som är liksom grundläggande för vår demokrati, de skapas ju och bärs upp i första hand utav riksdagen. Det är ju folksuveränitetsprincipen som kommer till uttryck i regeringsformen. Och det är klart att om riksdagen börjar gå i en annan riktning, det vill säga i en mer auktoritär, en mer nationalistisk, en mer oroande riktning när det gäller synen på rättsstaten. Om riksdagen börjar göra det, då är jag nog rädd för att det spelar inte så stor roll vilka stängsel du sätter upp kring rättsstaten. Utan det kommer den där riksdagen att trumla över. Och det är precis det som har hänt i Polen och i Ungern där man har haft sina judicial council. Där man inte tar så där väldigt mycket hänsyn till vilka regler som tidigare har skapats. Och det säger oss att det viktiga här, om vi ska kunna förebygga en sån utveckling i Sverige, det är att vi inte släpper in den typen av auktoritära krafter in i beslutande rum. Och det är en uppgift för oss som är politiker, att vi i varje situation ser till att värna oss från det.
Men när du säger...
kring het på gröt, alltså vi talar om Sverigedemokraterna här.
Men nu är inte Sverigedemokraterna här och kan förklara sig och försvara sig.
Det är som en del av resten av den här, vad ska man säga, auktoritära vågen som ju har funnits över, eller som har slagit in över Europa. På
men när du säger att man ska undvika släppa in dem i de här rummen, hur ska det gå till med demokratiska medel?
Det gäller om man tror att Sverigedemokraterna hotar rättsstaten, då får man sluta förhandla med dem. Så enkelt är det ju.
Påstår du att det är så?
Nej, jag bara säger att vi har haft en ordning hittills som sagt att politiska krafter som vi ser att inte delar de här grundläggande värderingarna, till exempel respekt för alla människors lika rätt, till exempel respekt för att man inte får lov att låsa in människor hur som helst och behandla folk precis hur som helst, inte gå över, kränka grundläggande rättigheter när det gäller massmedieområdet och så vidare. Att det är upp till oss helt enkelt att se till att vi som står för de värderingarna, att se till att vi bekämpar den typen av yttringar.
Jag går till Andreas Norlén. Du är ändå riksdagen. Det är du som är riksdagen i någon mening som ordförande i konstitutionsutskottet. Vad säger du om Morgan Johanssons ganska hårda ord här om hur man ska eventuellt stänga vissa politiska krafter utifrån vissa rum?
Nej, men jag tror... Jag tänker så här att jag delar nog inte Morgan Johanssons bild riktigt av att de här institutionella hindren saknar betydelse eller inte är så viktiga. Därför att med det argumentet så kan man ju fråga sig varför har vi då sedan 70-talet infört stegvis olika former av institutionella hinder, spärrar i vårt system som gör att det blir svårare för olika politiska krafter att kortsiktigt och snabbt förändra till exempel rättsstatens grundläggande kännetecken. Det är väl det som den här typen av spärrar handlar om, att skapa trögheter i systemet så att det kanske blir i bästa fall omöjligt, i ett lite sämre fall i vart fall tar längre tid och är svårare att genomföra auktoritära förändringar i vårt samhälle. Det är väl det de här institutionerna handlar om. Så att jag delar uppfattningen självklart att den demokratiska kulturen och den rättsstatliga kulturen är grundläggande för att bära upp ett sådant system. Men det måste också finnas institutionella spärrar. Och där har jag ju efterlyst mer av skydd för domstolarnas oberoende. Till exempel genom införande av det som då kan kallas för ett judicial council som istället för domstolsverket. Man kan diskutera om det är lämpligt att justitiekanslern utövar tillsyn över domstolarna som ju då är en myndighet under regeringen. Och man kan diskutera andra förändringar för att ytterligare avgränsa domstolarna från regeringsmakten. Det är väl den ena aspekten. Den andra aspekten är att den här diskussionen om Sverigedemokraterna, så jag tror att man ska inte se den här typen av institutionella spärrar och diskussionerna om dem som en så kortsiktig fråga att man tänker att det handlar om idag ett visst politiskt parti, utan när borgerliga företrädare drev rättsstatsfrågor och krävde mer av institutionella spärrar på 70-talet så handlade det om att man var rädd för en då maktägande socialdemokrati som hade styrt landet i 40 år och som man då var orolig för skulle använda den här makten på olika sätt. Så att det kan vid olika tillfällen vara olika krafter som man är orolig för. Och jag tror att det är viktigt att se långsiktigt på det. Mm.
Innan jag släpper in där i Anna Skåret så vill jag faktiskt gå tillbaka till Morgan Johansson och fråga om det som Andreas Norlén nämner här. Vi pratar Sverigedemokraterna hela tiden. De är som sagt inte här nu. Det är ett parti som på demokratiska grunder är invalt i riksdagen. Det är ett stort parti idag. Och på vilket sätt menar du att de utgör ett hot emot det vi pratar om?
Ja, det är ett parti som är invalt på demokratiska grunder. Det är ju också det partiet, det är också Viktor Orbáns parti i Ungern. Det är också till och med det är ju Moderaternas partikamrater där som genomför den förändringen så att säga, va. Lag och rätt visar det här partiet i Polen, det är också ett politiskt parti som är valt av folket, men det är precis de partierna som vi då ser genomföra åtgärder som så att säga sätter rättsstaten i fråga. Och det är därför som jag säger att det är otroligt viktigt att de partier som står upp för rättsstaten och för demokratiska värderingar, att vi drar en gräns för vart vi är på väg att gå någonstans. För att gå tillbaka till historien. Ibland ställer man frågan varför är det så att det hittills inte har varit så att ett starkt populistiskt eller nationalistiskt eller auktoritärt parti har lyckats komma tillbaka i Tyskland efter kriget här. Och jag tror att en del av svaret där, det är att Konrad Adenauer, förbundskansler under många år i efterkrigstidens Tyskland, drog gränsen väldigt hårt och sa att till höger om oss så är det avgrunden. Dit går vi inte. Vi drar den gränsen. Och när det gäller förändringar politiskt, då ska vi, till exempel när det gäller grundläggande normer, då ska vi vara överens över blockgränsen. Och Andreas har ju rätt. Vi har styrt Sverige bra bit mer än 40 år. Men när det gäller såna här grundläggande frågor, då försöker vi faktiskt vara överens över blockgränserna när vi gör regeringsformsändringar eller någonting annat. Och det är där demokratin, så att säga, det är det demokratin vilar på, det vill säga de blocköverskridande överenskommelserna.
Så talar inte bara en politiker utan också en statsvetare som du är i botten, ja. Trots allt. Anna Skarhed, i den position du har som myndighet och justitiekansler under regeringen, så länge vi har en regering som har en demokratisk agenda, så fungerar det. Hur skulle du ställa dig till om det blev en mer auktoritär, en starkare vridning i regerings makten, berätta som justitiekansler. Borde du vara den som har tillsyn över domstolarna i ett sådant sammanhang?
Ja, den diskussionen tror jag vi får ta en annan gång lite längre. Jag tycker att det är en okej ordning, kan jag säga. Och då kan man notera att justitiekanslern i Sverige är inte en vanlig generaldirektör, utan justitiekanslern i Sverige är tillsatt på samma sätt som en domare. Det vill säga, även om jag skulle göra saker som inte var regeringen inte tyckte om, så kan man inte göra sig av med mig. Och det är ju en del i just den här, att se till att vi har ett system som är hållbart. Men jag skulle egentligen vilja vända lite, eller titta på det just därför att Sverige är en demokrati. Det är folket som har makten och det är folket som är lagstiftaren. Och jag håller absolut med Fredrik om att vi ska inte se det här som en kamp mellan domstolarna och politikerna eller det politiska. Men samtidigt så tycker jag att i Sverige idag så behöver vi också diskutera frågan om domstolarnas makt. Och det har ju diskuterats något. Därför att det är ändå så att domstolarna ska, precis som Fredrik beskrev det, tillämpa den lag som politikerna har beslutat. Och vi har en ordning som innebär att om vi i demokratisk ordning beslutar om en viss fördelning i parlamentet, i vår riksdag, då är det som gäller när det gäller lagstiftning. Sen finns ju då de här spärrarna som innebär att grundlagarna sätter gränser för att en snabb förändring skulle kunna ske. Men det är fortfarande så att man också, tycker jag, måste vara vaksam på att domstolarna får inte ta sig makten att bli så att säga den beslutande när det gäller lagstiftningen. Utan det är under lagarna som domaren fungerar. Och det är väl precis det som Fredrik sa, om jag uppfattar.
Men Fredrik Wersäll, just det här som Anna Skarhed säger här, har vi ju haft en diskussion kring i många år i Sverige, att du säger att det inte ska polariseras, att domstolarna och politikerna inte får hamna i opposition mot varandra. Samtidigt har vi sett Högsta domstolen vid flera tillfällen faktiskt gå emot, i vart fall, vad politikerna uppfattar som en demokratiskt tillkommen lagstiftning. Är det här ett första steg på den väg vi diskuterar i övrigt här? Berätta.
Nej, det tror jag inte alls att det är. Alltså, det här är speciella företeelser som man kan diskutera. Men alltså, om man tittar på utvecklingen de senaste decennierna, så kan man ju konstatera att domstolarnas makt har ökat väldigt mycket, beroende på inflödet av internationella normer som ofta har dålig kvalitet och som är otydliga, som medger stora tolkningsutrymmen. Dessutom har svenska riksdagen överfört mycket makt till domstolarna, till exempel på miljöområdet, till exempel på migrationsområdet. Och från mina utgångspunkter, för att lite kommentera det du var inne på med aktivism och sådant, så är det otroligt viktigt att vi i domstolarna, när vi fyller ut det här tolkningsutrymmet som lagstiftaren på olika nivåer har gett oss. Att vi gör det inte utifrån något eget maktperspektiv, utan vi gör det lojalt mot lagstiftaren. Och för i det här, när man tolkar otydlig lagstiftning, så blir det ju ny lagstiftning. Det blir ju normgivning i någon mening, va? Därför att man fyller ut otydliga normer. Men när vi gör det så måste vi vara lojala mot lagstiftaren. Därför har jag personligen lite svårt för att känna någon entusiasm över att man underkänner lagstiftning eller att man går emot lagstiftning i olika avseenden och tycker att det ska finnas en viss tröghet i systemet där också.
Och där ska man väl bara säga att i den bestämmelse där vi tog bort det här uppenbarhetsrekvisitet, så finns det ju ett andra stycke där som påminner domstolarna om att det är under lagen man ska arbeta och att det är folket som är de som är slutligt beslutande kring lagarna.
Men för att återknyta till den här maktbalansdiskussionen, så tycker jag samtidigt att man måste notera att när domstolarna har fått väldigt mycket mer makt och fått makt på områden som kan uppfattas som väldigt politiskt känsliga, så kan du i det perspektivet må hända växa fram ytterligare frestelser för politiska institutioner att försöka påverka domstolarna.
Morgan Johansson.
Och det handlar ju om kvaliteten i lagstiftningen, så att säga. Va? Mm. Alltså ju tydligare man är, riksdagen är med vad vi egentligen vill, desto mindre blir det också utrymmet för domstolarna att behöva tolka. Och det gör ju också domstolarnas arbete lite lättare. Sen, vi har ju några konkreta exempel på det. Just nu är det ju aktuellt tolkning av livstidsstraffet, alltså när det ska dömas ut och inte. Där ju riksdagen för några år sedan tog en lagstiftning som sen högsta domstolen sa att nej, men den är så otydlig, den skrivningen, så att den kan vi inte döma efter. Vi går tillbaka till det gamla rättsläget som vi hade tidigare. Eller vi har samma bedömning av den. Ja, då får vi starta en ny utredning för att se hur vi ska formulera den lagstiftningen i så fall. Men då försöker vi ju ändå göra så att när vi utformar lagstiftning då till utredare försöker vi liksom utse de bästa juristerna vi har i landet för att just se till att det blir hög kvalitet på det vi gör. Och att vi är noga på att väga in alla aspekter innan vi går till riksdagen med det. Men det är det. Ju bättre kvalitet det är på lagstiftning från början, desto mer undviker man då att det blir den här typen av otydligheter.
Andreas Norlén, frestelser för politiker när domstolarna får mer makt. Vad säger du?
Nej, jag skulle göra den iakttagelsen att det finns ju en paradox här i det att vi har ju haft en dragkamp, får man väl säga, mellan borgerligheten och socialdemokratin i alla fall sedan 70-talet när det gäller synen på domstolarna. Det har ju där borgerligheten har varit mer intresserad av institutionella hinder och alltså att domstolarna ska utöva en kontroll över om politikerna stiftar lagar som är grundlagsenliga och liknande. Den här diskussionen om uppenbarhetsrekvisitet och så, som vi ju ägnade oss åt i 40 år. Men och det har varit en delvis i alla fall en höger-vänsterfråga. Samtidigt så har då politiker och regeringar av alla kulörer genomfört en rad förändringar på det sätt som Fredrik Wersäll beskriver, där man då har genom att skapa väldigt öppna lagstiftningar fört över väldigt mycket tolkningsutrymme och därmed makt till domstolarna. Den här, som jag skrev min doktorsavhandling om, 36 paragrafen av avtalslagen, som ju säger att avtal som är oskäliga får jämkas, är ju ett typexempel på det som infördes på 70-talet under socialdemokratisk regering och som ju gav egentligen jättemycket makt till domstolarna och definiera vad oskälighet är. Och där har vi då inte haft alls den här striden. Och nu är den här regeringen redo att göra barnkonventionen till svensk lag, trots att det då skulle innebära en mycket stor maktförskjutning till domstolarna att på många, alltså på socialrättens område uttolka vad det här ganska vaga FN-dokumentet betyder på ett sätt som kan innebära stora ökade utgifter för det allmänna till exempel. Och det har vi inte alls den, så att säga, höger-vänster-striden om ur det klassiska perspektivet. Jag är väldigt skeptisk till att göra barnkonventionen till lag just för att den är så öppen och ger det stora, den stora makt till domstolarna som Fredrik Wersäll pratar om.
Just den här diskussionen får ni ta i kammaren, tror jag. Men jag vill ändå låta Morgan Johansson få en replik på detta höger-vänsterperspektiv där Andreas Norlén menar att högerperspektivet är att ge mer utrymme för domstolarna och att ni då skulle vara emot det. Stämmer det eller stämmer det inte?
Nej, men det är väl inte... Det finns, klart det finns en ideologisk spänning här, va? Å ena sidan... det perspektiv som jag företräder, som ju är folksuveränitetsprincipen, som kommer till uttryck i regeringsformen, när man säger att all offentlig makt utgår från folket, men där vi sen också säger att det är riksdagen som är folkets främsta företrädare. Det är ju uttrycket för folksuveränitetsprincipen. Och det baserar sig på uppfattningen att med makt kommer också ansvar och en rättighet till ansvarsutkrävande. Det vill säga, om vi har politisk makt, då måste det också vara möjligt för folket att helt enkelt säga, att ha någonting att säga till om de här lagstiftningarna som görs. Och det är ju en princip som vi försöker freda domstolarna ifrån, eller hur? Alltså, vi vill inte att liksom allmänheten ska kunna utöva påtryckningar mot domstolarna för hur de ska döma. Men de får gärna utöva påtryckningar mot mig i förhållande till, och dig också, i förhållande till vilka lagar vi ska stifta, så att säga. Va? Och om folk inte är nöjda med de lagarna, ja, då får de rösta bort oss. Det är själva principen. Och riskerna är ju, som också är på en annan, det är ju att om vi för över det som i grunden är politisk makt till domstolarna, då finns det en risk att vi partipolitiserar domstolarna. Det vill säga att det börjar bli intressant då för beslutsfattarna att säga, men hur ställer sig olika domare? Och det är precis den situationen vi har i USA, där ju senaten ska godkänna alla federala domare. Där vem som sitter i högsta domstolen blir otroligt intressant för olika presidenter, vilken politisk uppfattning de har i grund. Och det tror jag är, det är faktiskt grunden.
Och det är ju här den stora paradoxen, förlåt mig, att det är ju här den stora paradoxen kommer då, att det vi har så att säga trätt om i 40 år har handlat om normprövning gentemot grundlag, som ju ändå är en ganska sällsynt företeelse. Men vi har inte alls samma diskussion om den stora maktöverföring som har skett på andra sätt. Och nu är Morgan Johansson trots den här argumentationen redo att göra barnkonventionen till svensk lag och därmed överföra ännu mer makt till domstolarna, trots det han nyss sa. Det är det som jag tycker är paradoxen i hela den här diskussionen, som jag tycker förtjänar mycket mer belysning än vad som hittills har varit fallet.
Anna Skarhed, vad säger du om detta?
Du är
domare från högsta domstolen, det vet vi, men om du försöker komma till en juridisk slutsats i denna diskussion.
Ja, det tror jag inte jag klarar, men vad man kan konstatera här är väl att det är lite olika frågor vi pratar om. Va? Det finns olika aspekter på detta, och att man nog får kanske ta en diskussion i taget.
Ja, och om vi tar diskussionen kring maktförskjutningen, har det enligt din uppfattning överlämnats för mycket makt till domstolarna?
Det vill jag inte påstå, men jag vill hålla med om, och det, jag tror att ingen har någon annan uppfattning än att det har överlämnats mycket makt till domstolarna. Och det är som Fredrik säger, pekar på vissa delar. Om vi pratar om migrationsrätten, vi pratar om miljörätten till exempel, som är frågor där det har funnits goda skäl varför man har gjort på det här sättet för att få en bra prövning. Men där då andra sidan är frågor som är mycket politiska. Och det är naturligtvis i sig då en viktig... Och då tycker jag, då kan man komma tillbaka till vad Morgan säger, att då handlar det ju om att det ska vara en lagstiftning som är så bra att domstolarna har någonting att hålla fast i när man ska döma. Och då kan man väl möjligen som justitiekansler, eftersom jag varje år har drygt 100 remisser att svara på och titta på de lagstiftningsförslag som kommer, att där skulle man nog ha en del att önska när det gäller noggrannhet och när det gäller möjligheten för de som utreder att få mera i grunden penetrera och fundera över saker och ting. Ibland går det för fort, det är helt klart. Och det är inte bra, därför där finns det en risk, tror jag, både att man då får en tveksamhet inför lagstiftning allmänt sett från människor runt om i vårt land, men att det också gör det svårt för domstolarna.
Fredrik Wersäll, jag vet att det har blivit allt mer populärt att använda just juridiken och inte minst domstolarna som en språngbräda för lobbyism och politisk opinionsbildning. Vi har skickliga jurister idag som driver rättsfall i höga instanser och vinner och därmed får stort massmedialt utrymme för sina rättsstatliga politiska åsikter. I det här sammanhanget så frågar man sig om domstolarna Kan ni så här, vara just en språngbräda för politiska ställningstaganden som förs ut i opinionen? Eller kan ni vara ett hinder för politiker till och med att uppleva som det?
Ja, jag vet inte riktigt vad som ligger i den frågan. Alltså vid domstolarna som sådana har jag inte någon känsla av att det skulle kunna vara en politisk språngbräda. Däremot så kan man ju genom det vi brukar kalla juridifieringen av samhället. Alltså, EU är i grunden en stor lagstiftningsapparat som väver in oss i ett allt tätare nät och allt mer finmaskigt nät av regler. Så kommer politik i väldigt stor utsträckning att drivas genom juridik. Genom den här,
det är precis det jag menar. Ja.
Så därför så tror jag att politiska frågor i all större utsträckning kommer att drivas i form av juridiska prövningar. Det är nog en helt riktig iakttagelse, gissar jag. Och det beror ju på att nätet blir alltmer finmaskigt, och jag delar helt Annas uppfattning att mycket av den lagstiftning som vi ser, inte minst av europeisk lag, har dålig kvalitet. Och ger alltså väldigt stort utrymme för opinionsbildning via juridik. Och det är i grunden ingen riktigt lyckad ordning. Jag tycker vi ser samma sak på delar av miljöområdet där man mer lite oreflekterat och kanske inte utan att väga alla motstående intressen har genomfört lagstiftning som kan leda till opinionsbildning genom juridik.
Mm, mm. Andreas Norlén, vad säger du om detta?
Jo, nej, men det är väl en riktig reflektion som görs här. Samtidigt så skulle jag säga att vi har ju i Sverige en väldigt försiktig juridisk kultur. Alltså, det finns en stark tro fortsatt på att juridik och politik ska hållas åtskilt är min bild. Jag skulle säga att det är bra att svenska domstolar och svenska domar har blivit något mer, om man får uttrycka det så, normaleuropeiska i det att man faktiskt uttryckligen redovisar när man måste göra värderande ställningstaganden, vad man baserar dem på, så att man inte bara döljer viktiga tolkningsfrågor under resonemang av typen, jo, men omständigheterna i fallet gör att det här slutet är det enda tänkbara. Så att man har lite grann lämnat den här bilden av att det finns ett rätt svar på varje juridisk fråga och istället mera öppet redovisar argument för och emot och motiverar det slut man kommer till. Så jag skulle säga att i Sverige så är vi fortfarande juridisk kulturellt ganska mycket fast i den här gamla traditionen av att vara försiktig. Mm. Så jag välkomnar lite mer frimodighet som vi ändå ser nu. Jag tycker inte att det är något hot mot den här maktbalansen.
Anna Skared?
Jag kan hålla med om att vi har haft en väldigt försiktigt förhållningssätt och att våra domstolar har beskrivits som gråa myndigheter och inte som domstolar. Men jag tror att man, även om jag absolut inte säger emot Andreas Norlén, så tycker jag ändå att här måste man vara försiktig. Och utan att säga att det innebär en total omsvängning av den svenska domarkåren, så finns det exempel, tycker jag, på senare tid på domar som visar att det kan finnas liksom ett nytt sätt att tänka hos domare som då mera handlar om makt än om rätt, om jag är lite hård.
Mm. Och det får vara.
Och det kan man säga att det är absolut inte en trend eller då, det är inte, men det är någonting som vi måste vara vaksamma på. Därför det är väldigt viktigt, är min uppfattning, att domstolar och domare ska känna att man inte själva har anledning att, eller ska, liksom ta makt i den meningen. Man har en stor makt som domare, men den ska vara återigen under lagarna.
Justitieministern ska få ordet sen. Jag ska först gå till Fredrik Wersäll bara.
Ja, en väldigt kort kommentar. I samband med hovrättens jubileum för några år sedan, då sa den norska professorn i offentlig rätt, Inge Lorange Backer, att ju mer makt domstolarna får, desto viktigare för legitimiteten är det att man inte går utöver den vidgade makten. Och det är ett uttalande som jag helhjärtat ställer mig bakom.
Mm. Morgan Johansson, det vi hör från Anna Skared här beträffande makt och rätt. Du sitter vid just statsmakternas kontrollpanel. Berätta, hur känner du i det här sammanhanget?
Trängd.
Hårt trängd.
Nej, men jag tycker att om man bara liksom vet vilka roller man har, så att säga, då kommer man ganska långt. Det finns ju en risk att om juridiken börjar ha åsikter om politiken, då finns det en risk att politiken börjar ha åsikter om juridiken. Mm. På andra sidan. Alltså,
men det har vi sett, Donald Trump till exempel. Va?
Men du ser inte det i Sverige. Du skulle aldrig se mig gå ut och säga att jag tycker att den där domen är fel. Jag tycker att de har tänkt helt fel i det avseendet. Men en enskild domstol, va? Det skulle jag aldrig göra. På det sättet. Men det är det jag säger, att om juridiken börjar göra på det, då finns det en risk att man väcker, så att säga, krafter från andra hållet som börjar dra åt andra sidan. Och då får vi den typen av utveckling. Så att tolka lag, och sen är det väl i och för sig så att ibland en del beslut som man ser tycker man att ja, men det där måste vi göra någonting åt, säger det. Men då gör ju jag det inte genom att gå ut i media och säga att det här domslutet var fel, utan då går jag hem till min kammare och så funderar jag över hur ska vi göra med lagstiftningen i det här fallet för att förändra praxis. Och så tillsätter vi en normal utredning på det, och så ser vi hur praxis har blivit, och så ser vi om vi kan göra någonting nytt.
Ja, men Morgan Johansson, både du och din företrädare från det borgerliga blocket, Beatrice Ask, har ju trots allt visat viss frustration över att Högsta domstolen har, så att säga, underkänt den lagstiftning som har kommit till stånd, va?
Ja, så skulle jag nog inte vilja uttrycka det, utan jag har bara konstaterat att de har inte gjort så som riksdagen ville att rättsläget skulle se ut, och då får vi i så fall titta på lagstiftningen igen.
Men det här är ganska viktigt, det är politiska frågor, då återkommer jag till min grundfråga. Kan domstolarna stå i vägen för politiska ambitioner om medborgarna märker att nej, men ert parti får inte igenom det som ni har gått till val på?
Jo, men, och det ska man ju då i viss mening också göra, därför att om det skulle vara så att vi får politiska krafter som börjar driva förslag som då exempelvis kränker med grundläggande mänskliga rättigheter, då ska domstolarna reagera.
Andreas Norén, vad säger borgerliga blocket om detta?
Ja, jag kan framförallt tala för mig själv, och jag, just det avseendet så delar jag Morgan Johanssons uppfattning förstås, att skulle man få politiska krafter som driver samhället i en antidemokratisk riktning, ja då ska domstolarna förstås vara ett värn för rättsstaten. Det är ju en viktig uppgift då, lagprövningen, att jämföra stiftad lag med grundlag och andra kapitlet regeringsformen, medborgerliga fri- och rättigheterna. Det är en central uppgift, och det är ju därför som det är så viktigt just att ha starka institutionella skydd för domstolarnas oberoende.
Jag tänkte ta en runda på just det här. Om vi tar vår egen grundlag i regeringsformen till exempel, hur levande är den i svensk processrätt egentligen i domstolarna? Har den position som den borde ha, Fredrik Wersäll?
Ja, framförallt har den fått ökad betydelse, och det ser vi ju inte minst genom att man numera har accepterat att man i belysning av utvecklingen inom den europeiska rätten kan få skadestånd direkt till följd av kränkningar och rättigheter i regeringsformen. Det är ett nytt synsätt som tror jag gör att regeringsformens bestämmelser blir mer levande. Så jag tror att det har blivit ett ökat konstitutionellt medvetande i belysning av Europarättens utveckling. Mm.
Anna Skare, det är inte så många år sedan, i varje fall ett drygt decennium sedan, som man betraktades nästan som rättshaverist om man åberopade grundlagen i svensk domstol. Va? Det är väl alla egentligen överens om. Det har blivit en stor förändring, säger Fredrik Wersäll. Hur ser du på det här som justitiekansler?
Jag håller absolut med Fredrik, och jag kan glädjande berätta att jag var och talade inför studenter som har en kurs i konstitutionell rätt i Uppsala för någon vecka sedan. Och där ser man då bland studenterna ett mycket större intresse för detta. Och jag tror Fredrik och jag, som ju läste juridik ungefär samtidigt, kan väl möjligen minnas, och du är yngre än vad vi är, men jag undrar om jag ens slog upp regeringsformen under mina juridikstudier. Det kan bero på hur jag gjorde när jag studerade. Men alltså det är helt klart att detta ändå har kommit upp på bordet. Och det är mycket glädjande. Och det är naturligtvis oerhört viktigt, inte minst i den här tiden vi har nu. Där det här finns orosmoln, om inte i vårt land, så ändå runt omkring oss.
Morgan Johansson, det kanske slår in öppna dörrar det här. Men hur viktigt är det att den svenska grundlagen har en framträdande roll även i den praktiska operativa processen?
Ja, det är klart att det är viktigt. Det är vårt grundläggande rättsliga instrument.
Men vi har inte haft det tidigare, som vi verkar vara rätt överens om här.
Nej, men som sagt, jag ser nu också positivt på den utvecklingen. Och som sagt, det har ju varit en utveckling som skett under en längre tid. Inte minst införandet av det särskilda rättighetskapitlet i regeringsformen som då har varit, gjort att det blev mycket mer konkret, så att säga, vilka rättigheter man faktiskt
har. Men bara, om jag bara går in, så kan man väl säga att lite grann handlar det väl kanske ändå om att det har varit något som vi har tagit för givet. Mm. Det är ju inte som att vi inte har liksom följt våra grundlagar tidigare. Nej. Men det har varit någonting som på något sätt har ansetts så självklart att vi inte har bekymrat oss så mycket om det. Och nu har vi blivit medvetna om det, och det är väl klokt att det är så.
Vad säger Andreas Norén?
Ja, nej, men man kan väl säga att den stora förskjutningen har väl varit att tidigare såg man andra kapitlet, regeringsformen, fri- och rättighetskapitlet, som i första hand en instruktion till lagstiftaren. Mm. Att man skulle tänka på de här sakerna när man stiftar lag. Och nu har vi en utveckling där det mer och mer blir tydligt att de här rättigheterna också direkt kan åberopas av enskilda gentemot staten i domstolarna. Och det tycker jag är en välkommen utveckling, så att man på det sättet aktiverar andra kapitlet i regeringsformen och gör det mer levande, inte bara en ram för lagstiftaren.
Men med risk för att bli lite lagteknisk här då som konstitutionell rättshaverist, om det skulle bli så att första kapitlet, som är då möjligt ännu mer brett och riktat till lagstiftaren, skulle börja åberopas i domstol, vilket vi faktiskt inte har sett ännu. Vad skulle det få för konsekvenser för Erik Wärsén?
Jag är inte tillräckligt konstitutionell kunnig för att egentligen kunna ge någon vettig kommentar på den frågan, ska jag säga.
Någon? Anna Skared?
Ja, jag håller med om att jag inte heller tillräckligt kunde, men man kan väl lugnt säga att jag menar, den ska väl hela tiden vila över allt vi gör, vare sig det är lagstiftaren eller domstolarna.
Men där har vi det kommunala självstyret, finns i första kapitlet, som idag är starkt diskuterat och enligt många under hård attack. Vad säger Morgan Johansson?
Ja, jag anser ju inte att det är under hård attack, om jag skulle vilja säga att kommunerna har en större självständighet än de kanske haft på många under lång tid.
Va? Okay.
Till exempel när det gäller finansieringen, att nästan alla pengar går ut på oss. Och så, ja. Så har det inte varit tidigare. Nu, hårdare detaljstyr.
Vi ska inte gå in på den kommunala självstyret som politisk företeelse kanske. Mm. Däremot ska vi prata om domstolarna en sista varv. Mm. Hur ser framtiden ut? Lite handen på hjärtat för Erik Wärsén. Vi har sett i vårt närområde, vi har sett i USA att det faktiskt finns tendenser till starkare attacker mot domstolsväsendet. Vad säger vi om Sverige inom den närmsta tiden?
Jag tror inte vi ser något akut hot, men jag kommer tillbaka till det jag sa inledningsvis, att det kanske är just då därför man ska fundera över om det finns institutionella förändringar som skulle kunna ändå leda till lite större tröghet om man skulle få krafter som vill mjuka upp det här oberoendet.
Morgan Johansson?
Nej, jag skulle säga att ansvaret vilar på lagstiftaren, på riksdagen i det här fallet. Vi säger att se till att i varje enskilt läge alltid se till att demokratiska grundvärderingar upprätthålls. Och då handlar det om hur vi agerar från min sida och från Andreas Norléns sida, så att säga. Va? Att när vi gör förändringar, att vi gör det i bred partipolitisk enighet, och att vi också ser till att hålla rent från de krafter som hotar rättsstaten.
Jag håller absolut med Morgan Johansson om det du säger, men vill också peka på att jag tycker att jag hyser gott hopp med tanke på att jag träffar många ungdomar, både som sagt studenter men också de som arbetar hos mig, exempelvis som är domarutbildade. Att jag tror att vi har gott hopp om mycket goda domare framöver.
Det låter ju positivt. Konstitutionsutskottet får sista ordet.
Jag delar Fredrik Wärséns uppfattning att jag tror att nu är ett bra tillfälle att överväga att ytterligare något stärka det institutionella skyddet för domstolarnas självständighet.
Det var kort och koncist och rakt. Det får bli sista ordet i veckans juridik för den här gången. Jag tackar er tittare för att ni har tagit del av diskussionen, och jag tackar även panelen för att ni kom hit med era kunskaper, åsikter och erfarenheter. Stort tack.
Tack.